Välkommen till ännu ett avsnitt av Bildradion, en podcast om fotografi. Idag ska det handla om begreppet fotoklubbsbilder. Vad innebär det egentligen? Är det oföränderligt? Och om det är föränderligt, vart är det i sådana fall på väg? Jag har besökt Enskede fotoklubb för att få svar på de här frågorna. Men innan dess, en betydligt aktuellare fråga. Den stora debatten om vargjaktens vara eller inte vara har gett upphov till idéer på en helt ny organisation för fotografer, Förenade naturfotografer. Det är fotograferna Terje Hellesö och Tom Svensson bland andra som har initierat det här. Jag ringde upp Terje Hellesö för att fråga varför vi egentligen skulle behöva en paraplyorganisation för alla som gillar att fotografera natur.
Dels på grund av att vi är väldigt många. Där finns det räkningar som säger att vi kan vara uppåt en 300 000 naturfotografer i Sverige som inte alls är organiserade och som sitter lite här och var i naturskyddsföreningar och fotoklubbar och en del av de naturfotoföreningar som finns redan. Och för att naturfotograferna ska kunna få fram sina tankegångar och ses som en maktfaktor så behövs det en paraplyorganisation. En organisation som också uttalar sig om naturen i Sverige, kulturlivet i Sverige sett ur naturfotografens synvinkel. Och att även de olika aktiviteter som vi naturfotografer trots allt har även ska kunna få framöver en större medial bevakning.
Tror du att naturfotografernas syn på naturfrågor skiljer sig från till exempel Naturskyddsföreningen?
Delvis. Där finns ju naturfotografer som helt anammar Naturskyddsföreningens synvinkel på naturen och som jobbar dokumentärt och avbildar det som finns i naturen. Men naturfotograferna är ju en brokigare samling än så. Vi har ju naturfotografer som mer är nära konsten och kulturlivet än kanske Naturskyddsföreningen och de här olika naturorganisationerna som finns. Även om naturfotograferna givetvis sympatiserar med att bevara naturen så finns det även bildvägen in kulturellt som gör att en sån här organisation, särskilt för naturfotografer, behövs.
Är naturfotografi en folkrörelse?
Jag tror att det är en folkrörelse. Jag har väldigt svårt att se andra länder än kanske Norge och Finland. Där naturfoto står så högt och är så ingjutet i samhället som just i Sverige då. Så jag tycker, folkrörelse, man ser ju också naturfotografernas bilder, man ser deras böcker och man ser att det når ut till Svensson nästan till just genom att det är naturbilder. Jag tror naturfotograferna nästan till har fördelar gentemot andra fotografer i Sverige i och med att det finns ett helt annat gehör.
Har det blivit någon förändring för intresset för naturfotografi i och med den digitala explosionen som vi har sett de senaste 10 åren inom fotografin?
Ja, jag fick några siffror här jag tror det var i höstas någon gång, som sa att bara de 2-3 sista åren så har antalet naturfotografer bara i Sverige ökat med 500%. Så någonting har skett. Naturbilden har exploderat. Dels genom media. Det finns fototidningar som publicerar fler naturbilder. Det finns ett antal naturfototidningar särskilt. Bland annat Kamera Natura här i Sverige och numera Natur och foto i Norge. Antalet böcker verkar också ha ökat med naturbilder. Sen har ju bloggkulturen med väldigt mycket naturfotografer som har börjat blogga och visa fram sina bilder.
Varför ska jag som amatörfotograf intressera mig för naturfoto? Vad är de fördelarna med att ge sig ut i skog och mark med kameran?
Jag ser väl att naturfoto har flera aspekter. Naturfoto är ju inte lika socialt direkt som om man fotograferar människor exempelvis. Naturbilden har ju en lite mer, vad ska vi säga, abstrakt karaktär som appellerar mer till det meditativa än det journalistiska eller socialantropologiska. Så där har ju naturbilden en viktig funktion för det mänskliga sinnet och att utveckla sig som människa med att ha det intresset. Sen är det ju också ett sätt att komma ut i naturen och få frisk luft och få kondition och samtidigt få uppleva det som finns ute i svensk natur. Så det finns ju flera aspekter som gör naturfoto viktig. Därmed inte sagt att annan fotografi är mindre viktig, utan de har väl sina olika styrkor och sina olika fördelar.
Och vill du läsa mer om tankarna bakom att skapa en stor organisation för alla naturfotografer så kan du göra det på Terje Hellesös blogg. Jag lägger in en länk från hemsidan www.bildradion.se. Naturfotografin står fotoklubbismen ganska nära och det ska det handla om härnäst. När vi säger om en bild att den är tagen i klassisk fotoklubbsstil, är det beröm eller är det tvärtom en sågning? Eller vad innebär begreppet fotoklubbsbild? I tisdag ska jag mig iväg till Enskede fotoklubb för att höra hur medlemmarna där ser på begreppet.
En typisk fotoklubbsbild är en bild som ska vara vacker.
Välkomponerad.
Mycket statiska motiv, stubbar och dörrar och sådana saker.
Välgjorda bilder är fotoklubbsbilder, tror jag.
Ja, typiskt är en välkomponerad bild.
Perfekt komponerad, vacker bild.
Solnedgångar.
Ja, för mig är det mycket att man är lite för mycket slav under regler och kompositionsteknik.
Ja, det är väl den här snygga diagonalen då, som ligger i gyllene snittet och som är skarp. Det är väl en typisk fotoklubbsbild.
Jag tycker nog att det är på någons husdjur. Någon ful bild på ett husdjur.
Ja, jag vet inte om det finns typiska fotoklubbsbilder längre. Men en gång i tiden så var det ju stor vikt på komposition, teknisk skärpa, överhuvudtaget tekniskt utförande.
Bra genomtänkt. Inte manipulerad.
Gärna färg tycker jag åtminstone fotoklubbsbilder. Utan de avancerade, då går på svartvitt.
Den är nog svart och vit än så länge i min värld.
Lite sneda horisonter.
Jag har ingen aning. Jag tycker ofta att vi gillar bilder som folk sen säger, men den där var ju inte typisk.
Ja, en bra fotoklubbsbild är ju den som man inte kallar fotoklubbsbild.
Ja, en bra bild kallar man inte för en fotoklubbsbild. För mig är det uppenbart att om det finns en fotoklubbsestetik så har den hamnat i bakvatten de senaste åren. De flesta som jag pratade med på Enskede fotoklubb, de återkom till begreppet välkomponerad och genomtänkt och vacker. Min första association när jag hör ordet fotoklubbsbild, det är att den är ren. Och då tänker jag på det ur två olika perspektiv. För det första så är den ren i sin komposition på så sätt att det inte ingår så många olika beståndsdelar i en typisk fotoklubbsbild. Det kan vara en flagga mot en klarblå himmel till exempel med möjligen en mås med en varmkorv som flyger förbi. Eller det kan vara ett näckrosblad fotograferat snett uppifrån på en vattenyta. En svart katt mot en vitrappad vägg. Enkla motiv med få inslag tycker jag är en typisk fotoklubbsbild. Den här renheten sträcker sig också till själva de ingående beståndsdelarna i sig. Speciellt i den meningen att de gånger som det förekommer människor i fotoklubbsbilder så är de ofta hela och rena och propra. Där har naturligtvis en förklaring, en högst naturlig förklaring. Och det är att i fotoklubbarna, där är det ju mest amatörer som fotograferar. Och som amatör så är ju motivområdet i första hand det som är mest lättillgängligt, det vill säga familj, arbetskamrater, människor som man känner. Och det är självklart att man inte vill framställa dem i dålig dager i sina bilder. Det är ju en mänsklig självklarhet. Och det är ju intressant att så få nämner någonting om motivområdet när det gäller fotoklubbsbilder. Annars är vi ju pigga på att prata om fotografiska genrer i termer av vad man fotograferar för någonting. Så vi pratar om naturfotografi, gatufotografi, porträttfotografi, modefotografi, matfotografi och så vidare. Men när det gäller fotoklubbsfotografi så är det väldigt få som väljer att nämna vad motivområdet är. Och det är för att motivområdet är underordnat själva formen. Och så där blir det ju när man inte har så fruktansvärt spännande saker att fotografera. Som amatörfotograf, man kanske har ett vanligt jobb att sköta och man har inte obegränsade ekonomiska resurser. Så när fotograferar man? Ja, det är ju hemma på kvällarna eller på jobbet eller när man är ute på promenad eller när man är på semester. Och de här riktigt, riktigt spännande motiven, de dyker ju inte upp alls på samma sätt som de gör för en fotograf som ägnar sig åt att fotografera på heltid. Och det gör naturligtvis att man måste satsa extra på formen. Och det är kanske därför som vi pratar så mycket om att kompositionen, att en perfekt komposition är så viktig. Därför att detta är vad som behövs för att lyfta ett alldagligt motiv. Kontrasten blir naturligtvis stor mot alla gästföreläsare som kommer till fotoklubbarnas månadsmöten och kanske en fågelfotograf som har kunnat ägna dagar åt att bygga ett gömsle och åka världen runt och fotografera spännande fågelarter. Eller en reportagefotograf som i jobbet har kunnat följa någon under flera veckor och så vidare. Och det här står ju inte, det här kommer man ju inte åt som amatörfotograf i regel. Och då, när inte innehållet är spektakulärt, så måste man bygga mer på formen. Och då bygger man kanske gärna formen mot en perfekt återgivning, att man följer alla regler perfekt. Överraskningen, alltså Roland Barthes som vi nämnde tidigare i Bildradion, han pratade om att alla bilder måste innehålla någon form av överraskning för läsaren, för betraktaren, för att fotografen ska känna att det är någon mening med att visa den här bilden. Och jag tror att i fotoklubbsbilden så har det traditionellt varit så att överraskningen är att vår komplexa, myllrande värld ändå i vissa ögonblick kan framstå som väldigt klar och tydlig och övergripbar. Och därav söker vi enkelheten. Dessutom tror jag att renheten i fotoklubbsbilden, den enkla harmoniska kompositionen, har nog dessutom att göra med att många som fotograferar och går med i en fotoklubb har foto som en avkoppling. Alltså man går ut och fotograferar och känner att nu kopplar jag av och nu laddar jag batterierna. Och det speglar sig naturligtvis i vilka bilder man tar. Den här avkopplande känslan syns och slår igenom i bildkompositionen. Och därför så kan man nog tycka ibland att en fotoklubbsbild blir lite väl sävlig och långsam och harmonisk och behaglig. Och så om jag går vidare på det här temat med renhet, så är det ju dessutom så. Vilka fotoklubbsbilder är det vi ser? Vilka fotoklubbsbilder är det som når en bredare allmänhet? Ja, det är ju de som är filtrerade genom många människor. Och då har man ju tillsammans hittat bilder som har en minsta gemensam nämnare som alla kan acceptera och ingen opponerar sig mot. Därför att fotoklubbsbilder som lyfts fram, de är ofta på något sätt framröstade. Så att de är stötta och blötta genom många, många ögon. Och det betyder kanske också att bilderna slipas av, att man kommer fram till någonting som alla kan vara överens om att det här är bra. Och det betyder att de allra mest intensivt personliga uttrycken kanske ganska tidigt försvinner bort ur fotoklubbsflödet. De kanske aldrig når de här årsböckerna till exempel som kommer ut. Det är svårt också på ett fotoklubbsmöte att prata om smak, och det är betydligt enklare att prata om kompositionsregler som alla är överens om att de gäller. För att återkomma ännu en gång till Barthes så säger han också att det är väldigt avslöjande att berätta för någon annan vad man tycker om i en bild eller vilken detalj man fastnar för eller vad som är betydelsefullt. Och det här gör kanske också lite grann att på ett månadsmöte när man diskuterar varandras bilder så håller man kanske ibland igen med vad man egentligen tycker. Därför att det man tycker, det avslöjar ju någonting också om en själv. Och det kan vara ganska frestande att avstå från att ta strid för en bild exempelvis. Och istället så pratar man om regler. Och eftersom många i fotoklubben är inne i att lära sig fotografi, så är naturligtvis regler ett återkommande ämne. Därför att man tänker på hur gör man bilder och hur ska bilder bli bra. En sista aspekt på fotoklubbsbilden. En fotoklubbsbild är ofta ensam om att berätta sin historia. De är solitärer. Och har inte eldunderstöd från flera andra bilder som man till exempel har om man gör en fotobok eller ett reportage eller en utställning eller så. Och det ställer naturligtvis ökade krav på denna enda bild att den ska vara perfekt. Och börjar man tänka så om sin bild, att den här bilden måste nu vara perfekt, så kan det få som bieffekt att bilden blir tråkig och lite ängslig för att den inte får innehålla några fel. Ja, så om vi nu har lyckats ringa in lite grann av vad fotoklubbstilen kan tänkas vara. Är det då önskvärt att vi blir av med den? Ska vi införa skottpengar på fotoklubbsbilder? Absolut inte, inte på några villkorsvis. Fotoklubbstilen har naturligtvis sina förtjänster. Och en av de förtjänsterna är att den tillåter oss att i en vardag, i en miljö som är tillgänglig för alla och som vi alla känner igen, så kan vi hitta det vackra, det rena, det tidlösa. Och jag tycker att det här är en väldigt vacker strävan som vi absolut ska hålla kvar vid. Problemet med fotoklubbstilen inträffar enbart om vi tänker oss att detta är den enda stilen som är acceptabel. Om det händer, då är fotoklubbstilen direkt skadlig. Säg till exempel att det på fotoklubbarna inte tillåts några andra stilar. Man tycker att bilder ska inte vara fula och bilder ska inte vara si och bilder ska inte vara så. Då uppstår ett problem. Och det problemet blir ju att fotoklubbarna naturligtvis stagnerar. Så om man gillar sin stil, sin renodlade, enkla, okomplicerade stil, så håll kvar vid den till absolut. Men så länge vi bara släpper in andra stilar och bejakar dem också och kan njuta av dem även om de inte är våra egna, så är det absolut ingen fara på taket. Och det spännande med fotoklubbstilen är ju att den är som sagt var lite grann på väg ut ur boxen. Och det betyder att så småningom så kan man, om man fortsätter odla sin fotoklubbstil, så kan man stå lite utanför boxen och vara lite unik med den. Vi har kommit fram till punkten som heter veckans tips, och idag tänkte jag att ni skulle få ett riktigt, riktigt förnumstigt, präktigt tips. Jag tycker att du under veckan som kommer ska hjälpa en person i din omgivning att få ett riktigt bra porträtt av sig själv. Ett porträtt att lägga upp på Facebook, ett porträtt att ha som sin profil på Twitter eller vad det nu kan vara. Var hjälpsam, var en god medmänniska. Utnyttja dina fotokunskaper till att göra någon glad. Fotografen och numera även bildchefen på Dagens Nyheter, Roger Turesson, berättade en gång en intressant historia om hur han lyckades få en bild som alla andra missade därför att han inte kimpade, det vill säga att han stod inte och tittade på skärmen och beundrade de bilder han redan hade tagit när alla andra fotograferna gjorde det. Och det är fult att kimpa. Ni kanske inte är medvetna om det, men så är det. Att stå och titta på skärmen direkt efter att man tagit en bild, det är rena rama etikettsbrottet i vissa kretsar. Och nästa vecka, mina vänner, så ska vi prata om varför det är på det viset. Jag som står för bildradion heter Göran Segerholm och vi hörs igen nästa vecka. Rösterna till människorna som du hörde från Enskede fotoklubb kom från Dick Eriksson, Staffan Strömberg, Lasse, Annika, Svante Warping, Göran Hallin, Janne Tengqvist, Tobias Ottosson, Helena, Jessica, Carolina Elias, Britt Renfeldt, Sven-Erik Johansson, Lasse Larsson, Kjell Hedvall, Lennart Rönnestig, Hans Kvarneby, Anders Stengård, Robert Eron och Tommy Broeng.